I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Kändispodden, säger vi till Jonas Wahlström.
Hej, hej.
Från Skansen, Kungsskansen eller på att säga. Du, jag vet att du inte...
Ja, nej, jag hör inte ihop med Halmtaksmaffian. Skansen Akvarium är alldeles eget företag som ligger inom Skansen. Men de flesta tror att det är Skansens akvarium. Så även Skatteverket, och det får de gärna fortsätta att tro.
Ja. Är det positivt på något sätt?
Ja, man får vara i fred.
Ja, ja, det är klart. Fridlyst. Som vissa djur. Men du är ju kändis genom ditt jobb.
Ja, det, djur är något speciellt, och håller man på med djur så blir man ett byte för massmedia. Så jag, förr brukar jag säga att jag var Skansens Alice Timander, men det är bara gamla människor som förstår vad jag menar. Nu får man väl säga att man är Skansens Leif G.W. Persson, som syns rätt ofta.
Jag kommer ihåg Alice. Jag älskade Alice.
Ja, hon var speciell, tanten.
Ja, hon var... speciell. Men det här du har sagt någonstans, om att du tog ett exempel, jag tror att det var San Diego Zoo, som alltid var tillgängliga.
Ja, det stämmer.
På något sätt. Så att så fort någon har något uttalande kring en djurfråga, då kanske i USA, att det är dit man ringer. Och du har ju blivit lite Sveriges...
Ja, alltså jag lärde mig i San Diego för många år sedan att San Diego, det är en stor djurpark. Mm. Och när man ringer San Diego så får man en telefonröst omedelbart. Hi, I'm Joan Embry, you're in San Diego Zoo. Och i USA tror man att Joan Embry äger San Diego Zoo, eller chef för San Diego Zoo. I själva verket så är hon en B-skådespelerska som plockas in varje gång det är något massmedialt på gång. Då står hon med ett djur i famnen. Och då är det alltid samma ansikte. Och det ger ett väldigt genomslag. Mm. Och det är vad jag har blivit. Ja. För akvariet. Och fördelen är ju också att så fort någon journalist har en konstig bild eller en konstig artikel på gången, så där, här måste vi fråga om vi vet. Men vi ringer den jäveln på Skansen, för han är alltid tillgänglig dygnet runt. Mm. Och när någon ringer och frågar om en bild, och jag säger, nej, så är det faktiskt inte, utan det där föreställer det. Och förresten, vet du att vi har en stor insektsutställning på akvariet nu? Är du intresserad att komma och titta på jätteskorpioner eller säga jätteskalbaggar? Ja, då blir det ett reportage. Mm. Så det är en viss fördel.
Ja.
Den enda nackdelen är att klockan 2 på natten kan ju någon ringa och säga, tjär, det är Svenne, är det du som är på Skansen? Ja, det är jag. Alltså, Carlo, jag sitter här och slager vad? Men det får man väl bjuda på.
Ja, men är det oftare det blir så?
Ja, man säger massmedia ringer väl åtminstone, jag ska inte säga varje dag, men säger 4 gånger i veckan om olika saker som kommer in som de vill ha kommentarer på.
Ja. Men du, som jag sa här inledningsvis, eller när du och jag träffades, att du lever ju, eller du har ju ett jobb som... För jag sa lite att du är som en idol. För jag, alltså, du har, i min uppväxt så har man ju beundrat dig. Och det är ju djuren som man är...
Ja, det är djuren som är det viktiga. Jag får liksom bara hänga med på ett hörn. Men jag begrep att jag var gammal den gången som E-Type sa till mig. Hörru du, jag hade dig som idol när jag var ung. Då förstod jag att jag var nog rätt gammal.
Ja. Nej, men när jag var liten, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men då fanns det ett ställe som vi kallade för Ormaffären i Västerås. Där jag har växt upp. Och dit cyklade jag efter skolan varje dag. Och där hade de, jag vet inte om man ens har såna djur nu. Eller det finns ingen, jag vet inte ens om det finns någon sån affär, men där fanns det så här grön mamba, det fanns som pufformar eller vad de heter, och det fanns små alligatorer och giftiga spindlar och sådär. Och där gick jag timme efter skolan och bara tittade in i de här burarna. Och, men får man ens ha giftormar nu för tiden?
Det beror lite på var man bor. I och med att vi gick med i EU så blev det fri import på reptiler. Dessförinnan var det inte tillåtet. Och det innebär att det finns egentligen inte så mycket regler för det. Beroende på i och för sig var du bor. Stockholm är väldigt förnuftiga. Här har man satt ihop en negativ lista med de farligaste ormarna som man inte får ha hemma. Mm. Men de som inte är värre än en svensk huggorm, det får man ha. Ja. Och naturligtvis alla andra ogiftiga ormar. Vissa kommuner har gjort det väldigt lätt för sig. De säger att vi förbjuder alla ormar, punkt. Ja. Och en del har ju aldrig haft problemet. Jag tror inte de i Karesuando till exempel har uppmärksammat problem med någon giftorm hemma. Så det beror lite på var man bor.
Men vilken är den allra giftigaste eller svåraste ormen att ha?
Ja, svåraste och giftigaste är lite olika saker. Men generellt gröna mamber, australiska taipaner, inlandstaipanen räknas som den allra giftigaste.
Men jag tänker, ligger det i deras natur att, alltså vi, alltså hugg, är de, när jag säger så farligaste, då menar jag inte bara den som är giftigaste, men är vissa mer aggressiva?
Om man stör dem så är de aggressiva, men det är ju så att väldigt många djur som inte kan springa och gömma sig när människan kommer. Eller man säger så här, de enda djur man egentligen ska vara väldigt rädd för att möta i naturen, det är stora isbjörnar, stora krokodiler och i viss mån stora hajar. För de ser människor som mat. En isbjörn slickar sig i munnen när man kommer gående och försöker döda för att äta upp. Samma sak stora krokodiler. Hajar tar oftast fel på en människa på en surfingbräda och tror att det är en haj, eller förlåt, en säl. Och går upp och biter tag och ofta släpper de, för de märker det här var ju fel. Men ibland så blir människor uppätna hajar. Det sker i alla fall 10-15 gånger per år. Men ormar, de är inte särskilt snabba. Du springer ifrån vilken orm som helst. Den där påståendet att forskningsresande red i galopp genom djungeln och kungskobran förföljde honom efter kilometer, det är ju bara dravel. Och då har ju väldigt många ormar ett sätt att helt enkelt varna för sin existens. Mm. Pufformarna, de väser högt och ljudligt, det hör man på 5 meters håll. Skallerormarna rasslar med sin skallra, det hör man på 10 meters håll. Mm. Kobra spänner upp sin sköld, blåser upp sig och försöker se riktigt stora och farliga ut. Mm. Och det är bara för att skrämma bort det de inte ser som byte. Mm. En del gröna mamber och liknande, de har inte något ljud för sig. Kommer man för nära deras revir så visst kan de anfalla, men ofta gör de ju inte det.
Nej. Men du känns ju lite som en uppslagsbok när det gäller allting det här. Och det jag reagerade på när jag läste på lite om dig, det är att du inte har någon formell djur utbildning.
Nej, absolut inte. En del tror att jag är zoolog, ibland veterinär, ibland skansenchef. Sanningen är att jag gick ut 9 med dåliga betyg.
Mm. Och det har ju gått rätt bra ändå.
Ja, jag har väl klarat mig hyfsat, får man säga. Jag började ju tidigt springa på Skansen som 8-åring.
Ja, men berätta lite kort den där historien, för den tycker jag också var lite härlig på något sätt.
Hur jag började på Skansen?
Ja.
Jag var väldigt intresserad av djur när jag var liten. Jag skulle alltid titta på kajerna som skulle landa på Engelbrektskyrkan innan jag skulle gå lägga mig. Vi bodde på Rådmansgatan nämligen. Och då rastade kajerna på Engelbrektskyrkan på väg till Humlegården. Och tack vare det intresset så fick jag ett årskort till Skansen av min mormor. Till julen har jag för mig julklapp när jag var 8 år. Och då började jag skolka från skolan och sprang på Skansen istället. Mm. Och på den tiden kunde en 8-åring cykla från Rådmansgatan till Skansen. Det var ju inte så mycket trafik 1960.
Nej.
Och det var ganska slumrande på Skansen på vintrarna. Folk tror att Skansen är stängt på vintern. Det är det ju absolut inte. Det är öppet varenda dag året om från klockan 10. Så även Skansen har kvar. Jag blir snabbt igenkänd av de gamla djurvårdarlegenderna. Ljugare, Ludde, Svenne, Svabben, Törsten och allihopa. Och fick bli hjälpreda.
Ja.
På den tiden fanns ju inga djurvårdarskolor, djurvårdarelever och praktikanter, utan det var de gamla farbröderna, de gamla gubbarna som man tyckte då i 35-årsåldern.
Smeknamnen som du drog upp nu känns det nästan som det var A-lagarna.
Nej, det var det inte. Men det var en värld för sig på Skansen. Ja. Det fanns alltså folk som arbetade på Skansen och även bodde där uppe, som de sista 10-15 åren inte hade varit över Djurgårdsbron. Det var ett eget samhälle helt enkelt. Ja. Väldigt många bodde på Skansen av de anställda. Och i alla fall då blev jag upplärd där, på den vägen är det.
Ja, men då du var 8 bast och började hänga, du blev upplärd. Sen så kommer vi då, hoppar vi kanske en 14-15 år fram i tiden när du fick chans att ta över. Var det 74 någonstans?
Gamla aphuset, eller varför? Ja, 74. Man byggde ett nytt aphus för att man förstod att det gamla aphuset gick ju inte att ha kvar. Det var ju massa små trånga celler.
Mm.
Och på den tiden fungerade djurparkerna som förbrukare av djur för 40 år sedan. uppbyggt. Ja. Man köpte djur av djurhandlare som var viltfångade, och när de dog köpte man nya djur. Mm. Det var väldigt få som hade tankar på avelskansen, som var ett lysande exempel faktiskt på, med Vicenterna som man började avla redan efter första världskriget. Och var faktiskt till stor del Skansens förtjänst att Vicenter existerar idag.
Vad är det för någonting?
Det är europeisk bison kan man kalla det för också. Ja. Det fanns, tror jag, 12 exemplar eller något sånt där, var några på Skansen. Så att, och det har bidragit till den stam idag på flera tusen som är utplanterade i Vitryssland, Ukraina, Rumänien, Ryssland.
Det är fantastiskt.
Så det är fantastiskt avel. Avelstas Vicentpark gör ett fantastiskt jobb. De sysslar ju bara med Vicenter och skickar ut dem för utplantering. Det var inte alls länge sedan. Boråsparken, Skansen, Kolmården. Jag växte upp på Skansen och såg det där gamla aphuset, och det var ju fantastiskt att jobba i på den tiden. Man hade ett annat tänkande. Ja. Och sen byggde man ett nytt, och man hade inte råd att riva det gamla, för det nya blir väldigt mycket dyrare, som ju ofta är fallet. Mm. Och då gick jag till Nils-Erik Bären som var Skansen-chef och frågade, kan inte jag få låna det där huset, ha en provisorisk terrarieutställning en sommar med reptiler, för det var importförbud på reptiler på den tiden, och betala en hyra till Skansen, ta extra entré då, och då skulle Skansen få in rivningspengar. Mm. Och det tyckte Bärens, det var väl en bra idé. Och det gick en sommar, och det gick väldigt bra, så jag fick förlängt en sommar. Skansen behövde lite mera pengar, och jag fick ytterligare en sommar. Och sen kom planerna på ett offentligt akvarium på Skansen. Men kommunen, som på den tiden var huvudägare, de ville inte ge några pengar. De tänkte, det här kommer att bli ännu dyrare, precis som aphuset. Mm. Så att Skansen stod där och ville ha ett akvarium, men fick inga pengar.
Ja.
Och då kom jag på idén, kan inte jag få ta hand om det här huset på långtidskontrakt och göra ett akvarium av det?
Mm.
För jag ville väl egentligen inte syssla just med akvarier, ska jag erkänna. Men de ville ha ett akvarium, okej, då får man göra det. Och på den vägen blev det.
Mm.
Sen har det blivit världens mest annorlunda akvarium, eftersom det är mera monkey business, så att säga. Vi har ju blivit ett center för mindre regnskogsdjur, alltså avelscenter med småapor och halvapor, murer, reptiler och lite av varje.
Men vad fick du tag på alla reptiler från början då?
Ja, det fanns ju handlare runt om i världen som man kunde köpa reptiler. Det var i Sverige som det var förbud att importera, men det fanns handlare i Tyskland, Holland, överallt. Så det var inte svårt. Danmark kom det mycket ifrån.
Mm. Men du sa ju där också att på den tiden och in för 40 år sedan så var det mer förbrukning av djur. Och det, kanske inte säkerheten eller vad man ska säga. Jag har hört någonstans också om att det var djur som rymde och det var High Chaparral lite grann.
Ett år utan en bra björnrymning, det var ju ett förlorat år, tyckte man. Det var helt annorlunda på den tiden. Alltså, det rymde ju björnar lite då och då. Det finns många roliga historier om det där. Skansen fyllde ju 125 år förra året.
Mm.
Och då, när man är ute så där och träffar folk och på någon middag och berättar historier om hela min uppväxt. Jag har ju alltså varit på Skansen i över 50 år.
Uh-huh.
Jag började väldigt tidigt. Då säger de, men där måste du skriva ner. Åh, vad kul, det där måste du skriva ner. Så när Skansen fyllde 125 år, då satte jag mig tillsammans med min fru, som till all lycka är journalist. Jag är nämligen oblind. Och satte ihop 125 vilda Skansen-historier. Och det är alla de här rymningarna som har hänt och alla märkliga besökare som har varit. Och kort sagt roliga och dråpliga historier. Så den kom ut faktiskt på ett förlag här nu, nyligen.
125 vilda Skansen-historier. Vi har den här framför, den ska bli spännande att kolla i. Men vilken är den... Om du fick välja någon historia så där som är extra kul eller spektakulär?
Ja, alla de här 125, alltså vi hade ju betydligt mer än 125, men det blev 125 historier eftersom Skansen fyllde just 125 år. Och jag ska väl säga, det är väl en och annan på Skansen som inte tycker om den här boken. De tycker inte sånt ska avslöjas, men då säger man, herregud, det är ju 40 år sedan det hände. Ja, men folk kan ju tro att det händer idag också. Nåväl, alltså en bra rymning, det var ju en gång när en björn, den upptäcktes utanför högloftet. Sent på kvällen. En gäst kommer in och ska i hovmästaren, det står en björn här utanför. Och han blir omedelbart tillsagd att gå sin väg. Mm. Och när nästa gäst kom in och sa, det står en björn här utanför, då tänkte hovmästaren, jag får väl titta i alla fall. Och mycket riktigt, det stod en björn. Hovmästaren sprang in i köket, det står en björn här utanför. För han fick en reprimand att han inte skulle dricka i tjänsten.
Mm.
Till slut så fanns det i alla fall en björn. Och då ringde man ju upp djurvårdarna mitt i natten eller tidigt på morgonen. Och de kom ju där beväpnade med vad de hade och började leta efter björnen. Och man visste inte riktigt var den fanns. Och en djurvårdare, Helmut, han kom från Tyskland och han hade smugglat med sig någon gammal pistol från Tyskland en gång i tiden. Mm. Och det var det, han kom sist och han fick ha sin pistol, det fanns inte någon vapen kvar till honom. Och mitt på Skansen finns ett gärde vid Bollnästorget och där är en skogsdunge på ena änden. Och man letar då efter björnen. Och plötsligt så kommer björnen utrusandes ur den där skogsdungen. Men Helmut, han var på väg mot skogsdungen. Och björnen springer rätt emot honom och björnar springer fort. Mm. Ingen kunde skjuta för Helmut var i skottlinjen. Och Helmut han bara tvärvände och koncentrerade sig på att springa för sitt liv. Och när björnen var precis bakom och flåsade honom i ändan bokstavligt talat, då bara blundade han och så sprang han allt vad han orkade. Mm. Och det ledde till att björnen kom i kapp. Björnen sprang sida vid sida en bra stund och så sprang björnen först och han efter.
Men...
Sen sköts björnen nere vid spanska ambassaden.
Men sköts den ihjäl? Eller var
ja, den, sköt, den höll på att gräva sig under staketet nere vid spanska ambassaden.
Ah, okay.
Det märkliga är att väldigt många djur som rymde på den tiden, de sökte sig till närmsta utländska territorium, nämligen spanska ambassaden. För inne på spanska ambassaden har jag varit med om att jaga björn, jag har varit med om att jaga vildsvin, rådjur, apor.
Aha.
Varje en gång till.
Där hörde jag också en historia om att du hade klättrat på taket någon gång. Och...
Ja, jo då, det var jag och en kollega då som var utkommenderad och hade rymt en del apor. Man byggde ett nytt apberg nämligen.
Mm.
Och arkitekten gjorde på sitt sätt och djurvårdarna skakade på huvudet och sa det här kommer inte att fungera. Aporna kommer att rymma. Nej, nej, sa arkitekten. Han hade varit och studerat apanläggningar någonstans. Var då. Man släppte ut 49 makaker. 48 av dem sprang tvärs över berget, ut över muren och spred sig på Djurgården. Den sista var halt, den kom inte över. Den satt där och såg sur ut.
Oh,
och de fångades lite varstans på Djurgården. Och bland de sista, det var att man ringde just från spanska ambassaden och sa att det satt en apa på skorstenen. Och jag och en till blev ditkallade. Och jag var kanske 15 år eller något sånt där, vigast. Jag utrustades med ett narkosgevär, klättrade upp för brandstegarna där och spanjorerna stod och tittade på innanför fönstren. Och när jag kom upp till skorstenen så står min kollega nere på marken och skriker ta skydd för helvete! För vägg i vägg låg på den tiden saudiarabiska ambassaden.
Mm.
Och vad såg de? Jo, en grönklädd figur med ett gevär i handen på taket bredvid. Så de stod där med dragna pistoler i fönstret och siktade på mig.
Det hade kunnat gå illa.
Ja, det hade kunnat gå illa, men vi fick i alla fall fatt i den lilla apan.
Ja, men det är fantastiskt. Jag tänkte, där byts sidospår, men just apor är du specialist på. Och jag hade Inger Pippi Nilsson som gäst här.
Jaha.
Och hon berättade att herr Nilsson, det var en familj i Stockholm som ägde herr Nilsson. Alltså den lilla apan som är med i filmerna. När slutade man få ha apor hemma?
1970.
Aha.
Och det var faktiskt tack vare Pippi Långstrump-filmerna som man förbjöd apor i Sverige. Dessförinnan var det inga karantäner, det var inga fridlysningar, det var frihandel. Så att det kom ju in apor, ja, sporadiskt ska jag säga, ända till Pippi Långstrump-filmerna kom.
Mm.
För om Astrid Lindgren, denna unika och fina människa, hade förstått vad hon ställde till med när hon lät Pippi Långstrump ha en apa som husdjur, så hon aldrig har gjort det.
Mm.
För alla skulle ju ha apor.
Mm.
Det kom in apor, jag kommer ihåg, jag sprang och hjälpte till hos en djurhandlare på Brahegatan i Stockholm. Och där i en affärslokal, där var det djurhandel, grossisthandel. Och det kom in såna här dödskalaper som herr Nilsson, det kom in spindelaper, det kom in kapucinaper, raka vägen från Arlanda på morgonen, ner i hans lager där. Och sen spreds de till zooaffärerna nästa dag.
Mm.
Och jag skulle säga att hälften var döda inom ett par månader.
Mm.
Apor är inga lämpliga husdjur i vårt klimat. Och de lever inte ensamma som ett marsvin till exempel.
Mm.
Och då blev det ganska snart ett förbud. Så det kunde komma mycket sjukdomar som helst med de här aporna.
Ja. Men så att det förbjöds att köpa en apa, men de som hade en apa då?
De fick behålla dem, men de fick inte avla på dem. Så att man räknade med att det skulle då dö ut. Och det har de väl praktiskt taget gjort det. Dyker upp någon liten apa ibland i Sverige som någon har haft ofta med i fickan från någon djurmarknad i Thailand eller någon strand i Brasilien där man säljer små silkesapor. Men det är alltså förbjudet för svenska folket att ha apor och rovdjur.
Mm.
Med undantag av hund, katt och tamiller.
Ja, för jag såg också någon tv-dokumentär om ett gaypar i England tror jag. Som handlade om ett lejon som de hade köpt på Harrods.
Och ända in på 60-talet så kunde man köpa lejonungar på Harrods. Det ansågs exklusivt.
Men vad gjorde man med dem sen då?
När de växte upp, då blev det problem.
Ja, jag kan tänka mig det.
Det blir ju det.
Sköt man dem på bakgården?
Vilda djur, ja. Eller försökte skänka dem till djurparker.
Uff.
Vet du, i USA är det ju väldigt populärt att ha stora katter som husdjur. I vissa delstater. Ute i det vilda i naturen i världen så finns det väl olika uppgifter. Men låt säga ungefär 3000 tigrar av olika raser. Bara i delstaten Texas i USA finns det 4000 tigrar i privat ägo. Och då talar vi inte om djurparker. Då talar vi om Hells Angels som ska ha tigrar på bakgården. Eller pappskallar som har en jädra massa tigrar och lejon i små burar på sin tomt. Mm.
Ja, det är ju vidrigt, för jag kan tänka mig att förhållandena för dem är inte de bästa.
Nej, absolut inte.
Men ja, det där med utrotningshotade djur är ju en helt egen historia. Det är fruktansvärt. Liksom vilket, ja, spetar vi lite dit, men vilket djur är nästan på väg att dö ut?
Det är många som är nästan på väg, och det går faktiskt åt helsike på vissa ställen. Ta noshörningar. Den största populationen av noshörningar finns i Sydafrika. Ja. Och Sydafrika är det land i Afrika som fungerar, kan man säga, bäst när det gäller naturvård vid sidan av Botswana och viss mån några andra länder. För 5-6 år sedan så tjuvsköts det ungefär 5-6 noshörningar i Sydafrika varje år. Förra året tjuvsköts 1400. Från 5-6 stycken till 1400.
Vad är det som har gjort den utvecklingen?
Hornen och den oerhörda efterfrågan i Kina. Kinas medelklass som har mera pengar. Vietnam är väldigt stort transitland för just noshörningshorn och liknande. Och noshörningshorn är ju mera värt än guld.
Ja.
Och då är det väldigt svårt att förhindra detta när lokalbefolkningen är fattig, kan tjäna en halv årslön bara på att hålla sig undan från ett reservat där de egentligen ska vakta noshörningarna. Och tänk dig själv, om svenska älgars horn skulle bestå av rent guld. Hur många älgar skulle vara kvar i Sverige?
Ja, det är sant.
Så är det ju tyvärr.
Det är ju deppigt att tänka så.
Ja, sen finns det naturligtvis alla stora arter. Ja, för lejon går ju spikrakt ner från 100 000 till kanske 25 000 idag. Troféjakten är inte det stora problemet, det är det faktiskt inte. Utan det är allmänt tjuvskytt. Man förgiftar lejon för att de tar boskap. Och noshörningarna är helt enkelt deras horn.
Det är lite så som...
Tigrar, det är ett tigerskelett som används i den kinesiska medicinen.
Ja. Uff. Ja. Det är ju, jag läste också någonstans om Trump. Att, ja, jag läste bara någon rubrik, men det var någonting om de här troféerna. Och någonting,
ja, som... man förbjöd import av troféer från elefanter, men nu ska han ju upphäva det. Det ska vara varmans rätt att skjuta elefanter. Vilket hans söner har gjort flera gånger i Afrika.
Det är, just, det är så konstigt, en så konstig grej, för man kan tänka sig att ovanför det på agendan så måste det finnas sjukt många andra beslut han borde ta.
Ja, kan man säga. Det är lite märkligt när man... högsta grad. Men sen är det, alltså man säger så här, vissa populationer av elefanter i vissa parker, det är för stort. Man måste helt enkelt gallra ut dem. Och då säger man att så här, ja, men om man då tillåter legal jakt, då får man ju in pengar till naturvården. Och om man tillåter en viss kvot av elfenben som då legalt tas och tillåter den exporten till Kina, ja, men då tjänar man ju in pengar för naturvården. Och tanken är ju god, och jag försvarade faktiskt det för länge sedan. Men jag har svängt om, jag har insett att ger man en endast liten kvot av elfenben, så används den kvoten till 10 gånger så mycket illegalt elfenben. Det är ungefär som när du har en damm full med vatten, och så vill du, har du några små fiskar där inne, och så vill du att en fisk ska simma därifrån. Du borrar ett litet hål i dammen och tror att den fisken slinker ur det hålet. Nej, alla fiskarna slinker ur det hålet. Grovt sagt. Så att jag har tänkt om. Jag är fullständigt emot den här kvoteringen av elfenbensförsäljning och liknande.
Ja. En annan, jag ska inte säga knäppskalle, men alltså en Trump är ju ledaren av Nordkorea, eller i Nordkorea.
Ja, jo.
Jag fick ju också, när jag snokade lite på dig, att du har ju ända sedan 1985 varit, vad heter det?
Konsult.
Ja, konsult. Ja. Och rådgivare.
Dock är inte ledare, men till djurparken, ja, i Pyongyang. Det är viss skillnad.
Ja. Men på sätt och vis. Ja. Men hur, det är ju, alltså, du har ju varit då rådgivare till Nordkorea i djurparksfrågor i över 30 år.
Ja.
Så att du har ju rest dit många gånger.
Jo, jag tror jag har varit där 25 gånger någonting under 30 år.
Ja, det är nästan en gång om året om man slår ut det. Och det är ju superintressant, för att det är ju ett stängt land. Men hur har det varit, eller hur fick du den frågan från början?
Det var Nordkoreanska ambassaden i Stockholm som kontaktade mig, för de skulle ju göra en anläggning i sin djurpark, och Sverige är ju ett av de få länder som har diplomatiska förbindelser med Nordkorea sen gammalt, och vi företräder ju även USA och Kanada och Australien i olika frågor, och vi har ju en ambassad i Pyongyang. Och jag tänkte, ja, det kan väl vara intressant. Jag visste ju inte så mycket om Nordkorea. Så att, på deras bekostnad åkte jag ner, och de visade mig ritningar på vad de tänkte göra och så. Och sen har jag hjälpt dem under åren att även skaffa smådjur. Mediciner, jag har haft med vid olika tillfällen veterinärer från Sverige som har tränat deras veterinärer på deras djursjukhus. Så att det är för mig helt opolitiskt. Sen är det ju så i det där landet att man används ju alltid i propagandan.
Ja.
Man är alltid där på grund av att man beundrar ledaren, som det står i deras tidningar, vilket är fullständigt dravel, men så är det.
Men hur är deras djurpark då?
De har satsat väldigt mycket i djurparken. Jag ska säga att för att vara i Asien så är den absolut bland de bättre. Ja. Man har fått bort alla gamla tigerburar och sånt som man såg för, och riktigt stora anläggningar. Så att det är idag en bra djurpark, och de har en bra medicinsk kunskap också som de veterinärer som jag har haft med har kunnat förmedla.
Men har folket råd att gå dit?
Huvudstaden är ju totalt isolerad från landsbygden, eller rättare tvärtom, landsbygden är isolerad från huvudstaden. Och utvecklingen har ju gått framåt, om man säger, sista år. Nu är det till och med trafikköer i huvudstaden. Förut så kom det ju en bil var tredje minut på de stora breda gatorna. Så att om man kommer till Pyongyang och ser det lyxliv, skulle man kunna säga, faktiskt nya byggnader, skyskrapor, restauranger, enormt mycket neon överallt och utsmyckning och så vidare, då tror man, herregud, det här är ju ett välmående land. Det är som att komma till Paris ungefär. Men landsbygden är ju totalt avskärmad från det här. Men folk får inte röra sig fritt inom
landet. Hur ser det ut på gatan? Alltså, går folk omkring på gatorna? Och...
Ja, folk är välklädda. Man cyklar numera väldigt mycket. Cyklar var förbjudna för 15 år sedan. Mm. Det var proletärt, sa den stora ledaren Kim Il-sung, så man skulle då inte cykla i det rikaste landet på jorden. Men nu är det mycket cyklar och mycket bilar. Och folk. Det är en riktig överklass i Pyongyang idag.
Men om du jämför allra första gången du steg av ett flygplan där?
Då var det väldigt grått. Väldigt, väldigt grått.
Ja.
Stora breda gator, nästan inga bilar alls. Väldigt, väldigt få restauranger, oftast bara för utländsk valuta och för affärsmän och andra.
Men kunde du röra dig fritt? Och...
Nej, inte från början. Jag ska säga, det tog väl ungefär 10 år innan de började lita på mig så att jag kunde gå helt fritt. Annars var alltid någon med. Som mycket vänligt sa att jag följer med och hjälper dig så att du har ett problem med språket. Mm. Ingen som kan engelska, utan det är bara koreanska. Mm. Men numera så har de väl insett att jag inte är någon fiende i alla fall. Mm. Även om jag uttryckt visst tvivel på systemet. Man får ju vara lite försiktig där. Och jag ska ju säga att det tog mig längre tid. Det tog mig 15 år innan jag begrep hur de tänker.
Mm.
Och det är inget man kan förklara på några minuter. Alltså det är ett helt annan värld, isolerad från resten av världen. Tänkandet som de har är annorlunda, så att säga.
Ja, jag läste att du hade sagt att det är som en av världens största religiösa sekter, nästan som ett megaknut.
Ja, men det är det. Och de har ju ingen som helst kontakt med omvärlden. Det finns inga telefonförbindelser för gemene man. De har en tv-kanal, några få radiokanaler. Ingen som helst kontakt med andra. Om man tänker gamla Östeuropa, Östtyskland, Rumänien, de hade ju hela tiden ett nyhetsinflöde av Voice of America, Radio Free Europe. De kunde ha kontakt med anhöriga utanför. Äldre anhöriga fick hälsa på dem och så vidare. Mm. De visste ju allt vad som hände utanför sitt land. I Nordkorea vet de ingenting. Jag har berättat att amerikanerna varit på månen. Nej, det kan inte vara möjligt. Det har inte vår ledare sagt.
Ja. Vad kusligt och fascinerande och spännande på samma gång. Att prata med sådana människor som nästan är helt nollställda.
Ja, jo, en del vet ju om vad som händer i omvärlden. Jag har haft besök av flera från djurparken, säkert 7-8 stycken under åren, som har fått komma hit. Men de lever ju, alltså, är man totalt präglad från barndomen och betraktar hela landet som en enda stor familj som resten av världen är emot, då åker man hem igen. Man kan jämföra med det här Amish-folket i USA. Du vet, de här som åker häst och vagn med halmhattar och ingen el, ingenting. Ja, när de är över tonåren så blir de utskickade för att se världen.
Mm.
Och alla kommer tillbaka och sätter sig bakom hästen. Ja. Och lever sedan utan ström och telefon. Därför är det deras enastående gemenskap som drar tillbaka dem. Och så är det också i Nordkorea.
Ja.
Det är som sagt, det är världens största knutby.
Ja, fascinerande. Men lite så här som du var inne på.
Sen ska man säga en sak också, att det påstås ju så mycket om den galne ledaren och allt det där, hans galna pappa och hans galna farfar. Så är det inte. Det är oerhört mycket propaganda från Sydkorea också. Man får sila från bägge sidor.
Mm.
Och det enda jag brukar säga, eller det finns två saker jag brukar säga, att vad alla Nordkorea-experter och vad alla Nordkorea-kännare, dit räknar jag mig själv, kan vara överens om, det är att vi vet inte ett dugg vad som händer i toppen i det landet. Det är bara spekulationer eller propaganda från andra håll.
Mm.
Och sen också gruppresor som går till Nordkorea ibland. Det är inte så många varje år precis, men det är en och annan från Sverige. Då kommer man till Pyongyang när man blir förevisad det man måste se, det vill säga ledarens födelseby, monument över ledaren. Man blir förevisad fantastiska elitskolor där små barn sitter i ett klassrum, stora enorma tomma byggnader. Man går i långa tomma korridorer och så öppnas en dörr. Där sitter det 10 små barn och spelar fiol för brinnande livet, och när dörren stängs så slutar de. Man kommer in i en annan sal, där sitter det små barn och gör fantastiska porträttteckningar. Och min dotter var med en gång och hon gick fram och tog en av de där kriterna. Det var ingen krita. Det var bara bluff.
Mm.
Det var färdiga teckningar som man låtsades då att barnen höll på att göra bara för att imponera.
Ja.
Så det är märkligt. Men om man åker på en sån här turistresa så ser man Pyongyang och så kanske man ser något annat, och så åker man hem igen och säger, nu har jag sett Nordkorea och det var alldeles fantastiskt. Det är ungefär som du skulle ta en enkelbiljett härifrån till Vita huset, gå en guidad tur i Vita huset och sen komma tillbaka hem direkt och säga, nu har jag sett Amerika.
Mm.
Så är det.
Ja, det låter nästan som en film.
Ja,
alltså det är en skräckfilm nästan, jag tänker med de här kriterna som du pratar om.
Ja, det är propaganda.
Men det fantastiska är ju det du har varit med om. Alltså det här har du fått, du har ju fått den chansen genom ditt intresse, djuren. Och du har också fått se världen i övrigt. Alltså du har ju rest världen runt.
Ja, jo, jag har rest under åren.
På grund av ditt intresse.
Djurparksvärlden är ju runt hela världen så att säga. Det finns världsdjurparksorganisationen Vasa som träffas varje år. Och då får man väldigt mycket kontakter, så att jag har sett en del.
Men där finns det också många roliga historier som du känns som en uppslagsbok. Jag tänker så att resa, dina resor med djur. Jag hörde att du till exempel hade rest med en liten isbjörn som handbagage.
Ja, det var mitt rekord som handbagage. Det var en isbjörn på 60 kilo med munkorg och 2 krokodiler på en meter var det.
Var det under samma resa?
Ja.
Men jag vet inte varför jag skrattar, men det är så absurt. Men den här isbjörnen, var den sövd på något sätt?
Nej, den hade munkor. Den var flaskfödd, så den var ganska bångstyrig i och för sig. Men du vet, det hände på den gamla goda tiden när Sovjetunionen existerade.
Mm.
Det var mer och flott. Det bästa bolag förr i tiden åka med djur, det var Aeroflot. Eller överhuvudtaget något annorlunda. Därför på den tiden hette det Sovjetunionen. Det var ordning och reda. Och en hel bunt med kulspetspennor och vackra vykort. Det räckte för att få igenom vad som helst.
Mm.
Så jag delade ut vykort till den ryska tullen, till säkerhetskontrollen, till ryska passpolisen, till hela besättningen. Och då var det inga större problem att
ta med sig saker. Så du kom med en isbjörn
och en bunt vykort? Ja. Ah. Men nu heter det Ryssland och det är jävla gangstersamhälle och det är bara tjocka $100-buntar som gäller. Så det var mycket bättre förr.
Ah. Men det är ändå... Alltså, hur reagerade de andra passagerarna när du kom med isbjörn?
Hörde, jag var ganska ensam längst fram i planet.
Ah.
Efter en stund.
Ah.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är fantastiskt. Någon annan...
Men det här var ju stora djur. Vi har ju ganska små djur på kvaret och då är det inga större problem. Vi har en speciell kameraväska i aluminium som är gjord för att transportera små apor och i små burar och så, med lufthål. Så där, det brukar vara det vanligaste vi åker med. Faktiskt, jag kom hem från Paris för några veckor sedan med små pygmé-mungos i min kameraväska.
Mm.
Allt lika roligt så i säkerhetskontrollen när de rönkar väskan ser ett skelett som hoppar runt. Då studsar de till lite grann.
Ja, fast nu, då är det kanske också bra när du kommer hit att du är ett känt ansikte. Då fattar de att det inte är något konstigt.
Ja, nej, jag har ju de tillstånd som behövs naturligtvis.
Men det har ju också men varit...
Det är inte så vanligt att flygpassagerare bär lådor med smaper och små dvärgmungos och sånt som vi ständigt gör. För det är det säkraste sättet att transportera djuren. Kortast och säkraste sättet.
Ja, och billigast har jag hört också.
Ja, faktiskt. En liten transportlåda med levande djur. Det kostar skjortan att skicka iväg med alla tilläggsavgifter och speditörer. Men köper man en biljett så är det mindre än halva priset att bära med det som handbagage.
Mm. Men jag har också hört om massa smugglarhistorier. Att du har tidigare, alltså förr i tiden, det är väl preskriverat, men att du har smugglat djur också.
Nej, det går många rykten om sådana saker, men nej, du, det har jag faktiskt inte gjort.
Men smugglade du inte hit några dvärgsilkesapor?
Ja, det stämmer. Det är det enda, 1977. Men på den tiden fanns inte CITES-regler och så det var väl i och för sig veterinära regler i Sverige som jag borde ha uppfyllt. Men jag fick dem i sista stund när jag var i Sydamerika. Min dåvarande fästmö blev väldigt sjuk, opererades på ett litet sjukhus nere i djungeln i Colombia. Och då kom folket där nere med en gåva. Vi var kvar där en hel månad under hennes tillfrisknande. Då tänkte jag, nu får jag väl ta hem de här små.
Ja, men då hörde jag också att du, på grund av att du tog dem i kabinen så att säga, så klarade de sig.
Ja.
Och tidigare så hade man försökt exportera eller importera den typen av djur, men att de alltid dog.
Ja, det var, överlevnadsrekordet var väl 4 månader på den tiden i djurparken just för dvärgsilkesapor. Men det visade sig att de kommunicerade med väldigt höga ljud. Så att hörseln slogs helt enkelt sönder när de skickades som frakt. Men de utsattes då för väldigt, väldigt högt buller.
Ja.
Så vi löste det där. Och sen har jag kunnat hämta flera under senare år med alla tillstånd som de behövdes.
Ja.
För att bygga upp en avel av just dvärgsilkesapor. Sverige är världens största exportör av världens minsta apa. Skansen Akvariet har skickat över 500 små dvärgsilkesapor runt om i världen till andra djurparker.
Så det blev en liten solskenshistoria av den där smugglingen ändå?
Ja, det kan man säga.
Får djurparker eller får du mycket skit på grund av okunskap?
Ja, det kan man ju säga. För det första finns det väldigt många väldigt dåliga djurparker som bör stängas. Det finns ingen dålig djurpark i Sverige. Det fanns ju förr, när det fortfarande var björngropar och lejonburar och sånt där. Men allt sånt är ju borta. I stort sett i hela Europa är det borta. Det finns kvar i Östeuropa, det finns kvar i naturligtvis i Thailand och sådana ställen. Det är ju hemska djurparker som absolut inte borde existera.
Mm.
Där de drogar ner tigrar och turisterna får sitta bredvid tigern och fotografera sig. Eller sätta ungen på en elefant som ligger ner och så upp med elefanten. Och så bilder så ner med elefanten, nästa unge upp med elefanten. Ja. Alltså, sånt ska man absolut undvika.
Ja. Men så att, för att det här bottnar ju i lite okunskap. Och även, vi har haft lite diskussioner hemma. För min sambo vill inte ens åka till Kolmården. För att han tycker att det är... Ja, men han tycker att djur inte ska vara i fångenskap. Sen så var vi ändå där på någon sån VIP-visning och då har han fått en liten annan bild.
Ja, alltså djurparker förändras ju. Jag brukar säga att man går till djurparker under 3 omgångar i sitt liv. Man går som barn, med sina barn och med sina barnbarn.
Mm.
Och däremellan är det ofta 10-15 år. Och det händer lika mycket utveckling i djurparksvärlden som det händer i datavärlden.
Ja.
Så det man kommer ihåg som barn och trånga burar och Skansens gamla aphus och allt det där, det existerar inte längre.
Men allting känns nu som att det bygger på någon form av avelsprogram och att bevara. Och...
undervisning, avelsprogram. Och där är ju lite problematiskt så tillvida att om vi säger alla de djur Skansen Akvariet har.
Mm.
Det är små djur, de är förhållandevis lätta att hålla. Det finns inget direkt överskott av dem, utan vi kan alltid skicka småaper till andra parker.
Mm.
Och sen är det så att flera av våra, till exempel de här gyllenröda lejontamarinerna, de äger inte vi, utan de ägs av brasilianska staten som har dem utlånade för avel till olika parker. Och de styrs då av en stambokförare som just nu sitter i Washington. Så när vi får ungar meddelar vi det och sen skickar vi ungarna till det ställe han har valt ut.
Mm.
Behöver vi ett nytt par så säger vi det. Och då säger han, ja men då ska jag titta här blodslinjer och allt det där. Och sen så kommer han tillbaka och säger, ja ni kan få ett nytt par här. Ni kan få en hona från Chicago och en hane från Kapstaden.
Mm.
Så det är så det fungerar idag. Sen är det ju tyvärr så, eller tyvärr, men lyckas djurparker bra med avel av hotade djur? Ja. Lyckas djurparker väldigt bra med avel av hotade djur? Ja. Lyckas djurparker lite för bra med avel av hotade djur? Ja. Och då finns det alltså ett överskott.
Mm.
Och man kan liksom inte bara skicka iväg tigrar och lejon till parker. Det krävs stora anläggningar och de som redan har får också ungar. Utan då blir det alltså, man måste helt enkelt selektera ut ibland och försöka hålla absolut rena blodslinjer. Många har ju dem på p-piller idag.
Mm.
Både tigrar och björnar och lejon. För att man vill inte ha flera ungar, men man vill bevara så att säga vissa gener, vissa stammar. Och då uppstår den här situationen att man ibland måste ta bort friska djur.
Mm. Men går det, det går alltså inte att plantera ut i det, alltså ett djur som är fött i vår fångenskap, alltså till exempel en tiger eller någonting, den kan aldrig bli vild?
Nej, det beror ju på vad det är för djur. Vi har skickat lejonapor för utplantering i Brasilien flera gånger. Det fungerar utmärkt. Det finns, de får sin lilla boholk med sig. Så om du går där på Cocos Santas reservat i Brasilien, så sitter en holk på ett träd som är som Skansen-akvariet på. Det var deras första övernattning när de placerades ut. Småapor, inga problem. Reptiler, amfibier, alltså grodor, inga problem. Fiskar, inga problem. Gräsätare, inga större problem. Jag har fött upp rådjurskid då, som vi tog, kom in, eller kom sådana till Skansen titt och tätt. För när barnen var små så hade de alltid några små rådjurskid över sommaren som sen förvildades bra, eller honorna. Råbockar kan man inte släppa ut med honorna. Men när det gäller en tiger som är uppfödd och ser människor framför sig varenda dag, och så kommer den ut i naturen, den vet inte hur den ska döda en hjort, den svälter, ja, så kommer en människa, då tänker den, ja, men den får väl äta upp den här då.
Ja.
Så att det går inte att plantera ut alltså vuxna lejon och tigrar. Det är något enstaka fall man ser på tv, de här som släppte ut sitt stora lejon nere i Afrika. Jag är lite misstänksam om det där, hur bra den där historien var. Det lät lite för bra
den
faktiskt.
Den känns kanske för bra för att vara sann.
Ja, precis. Och även om de här killarna kunde träffa sitt lejonhane, men det är fortfarande ett vilt djur som kanske inte tycker att andra människor som kommer nära är lika trevliga som hans första ägare.
Nej. Men hur tam kan en sån bli? Finns det alltid i den på något sätt?
Jag låter säga att det är vilda djur, det ska man alltid ha i åtanke. Men vilda djur kan bli väldigt, väldigt tama och väldigt präglade på människor om de föds upp på rätt sätt, med nappflaska och så. Men sen kan det ju hända något. Vi ser ju den tragiska olyckan i Kolmården.
Ja.
Tiotusentals människor där, ibland jag själv flera gånger var inne hos de här vargarna och blev slickade i ansiktet och klättrade på. Man satt på en sten och de lade tassarna på axlarna och det var alldeles fantastiskt. Och så plötsligt hände det där.
Mm. Ja. Men när man googlar på dig så kommer det ju upp rätt mycket artiklar. Och då kom det upp någonting roligt, tyckte jag. Någon så här, något gay-skämt. Jag tänkte det här med nakenrottor som såg ut som andra pinsar.
Som jag sa.
Ja,
ja just det. Vi fick med nakenrottorna. Vi var första i Europa som hade nakenrottor. De ser ju faktiskt ut, alltså, de ser ut som en penis. Skära, ungefär lika stora, skrynkliga. Två tänder fram till blinda. Så att om du ser en, så första anblicken, det här är ju för fasen en penis. Och det visade sig att när vi lanserade de där så gjorde vi det som vandrande penisar. Det var jättesuccé. Alltså utan att skoja så kom en jättemassa gay-människor för att titta på det. Mm. Tidningen QX, de skrev en stor artikel om vandrande penisar.
Ja.
Så det var inte ett skämt, det var faktiskt på allvar, det var så.
Det hade liksom helt susat förbi mig, men jag tyckte att det var jätteroligt när det kom upp. Och jag gillade skämtet. Men
ja, det var någon som inte gjorde det, vet jag, men det var ett jävla liv på vissa håll. Men det var inget skämt.
Ja, men jag tänkte de som rasade över det där var ju själva inte gays, så att säga.
Ja, nej, jag följer inte med sånt där. Jag är inte inne på nätet och tittar på alla konstigheter som
påstås. Jag tyckte det var kul bara. Men
den enda som klagade på dem, ska jag säga, det var Hasse Alfredsson. Han var ju Skansen-chef då.
Mm.
Han var besviken på storleken.
Ja, gud vad kul. Men så här, du är lite känd också för att skrämma kändisar. Jag tänker på Lasse Berghagen när han hade Allsång på Skansen, så kom du oftast upp på scenen där med något djur som du kastade på honom.
Ja, jag kastade inte, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig kastat något djur, nej.
Nej,
men alltså, det ska ju vara lite levande. Mm. Han var ju inte så rädd för djur som det såg ut.
Nej.
Han var ju mycket räddare. Han fick ju nästan byta byxor varje gång jag har varit med. Därför jag vägrade att repetera.
Mm.
Jag sa till producenten, ska det här vara levande tv så ska inte jag vara med på några repetitioner. Han ska inte veta. Bildproducenten ska veta vad jag kommer med i fickan. Lasse ska inte veta det. Och då blev det onekligen en ganska levande television. Mm.
Men har det hänt någon gång, du har varit rätt mycket på Nyhetsmorgon och sådär också med djur. Och då har man sett några klipp, jag antar att det är du som har varit med då, när någon har blivit biten eller något djur har kissat. Och
ja, jo, det har hänt under alla. Jag har varit med i Nyhetsmorgon ända från starten, det är ju över 25 år sedan.
Mm. Vad är det roligaste eller knasigaste som har hänt?
Ja, det har varit så mycket. Den stora gabonhuggormen som ramlade ner från bordet och Bengt och Malou satt världsrekord i sittande höjdhopp.
Det,
jag har varit i USA några gånger så hade klippet kört i amerikanska serier, liksom sådana roliga saker som har hänt på tv. Det har jag sett faktiskt flera gånger. Och sen den där lilla majsormen, det var en mjölksnucke som bet Anders Krantz. Alltså den där lilla ormen har aldrig bitit någon överhuvudtaget, men jag tror han höll den lite fel så att den bet honom lite grann. Den är pyttesmå tänder så att det skadar ju inte. Och nästa djur han fick hålla i, det var en liten leopardgecko som aldrig någonsin biter någon, och den bet honom också.
Ja, det är nästan så att det kanske är som, ungefär som, ja, de känner det. Men du berättade också en
rolig... Jag tog med en liten spindel faktiskt. Tycker du om spindlar?
Nej, jag tycker att det är skitäckligt.
Tycker du det verkligen? Har du hållit håll i en
Du skämtar nu?
Nej.
Och nej, en fågelspindel.
Ja, här är en fågelspindel stor som ungefär. Vill du sitta kvar eller ska jag sitta kvar ensam?
Det är inte så att jag springer ut härifrån. Men du berättade ju en rolig historia om Ulf Elving.
Ja, han hade faktiskt ormfobi förr i världen. Nu har han kommit över det eftersom han har varit på akvariet några gånger. Men han hade ju efter tre, för 30 år sedan. Och då var det ju totalt förbjudet med reklam. Det var ju otänkbart att säga Skansen-akvariet mer än en gång på sin höjd. Och annars har det varit ju ett jädra liv. Och det skulle handla om att folk hade börjat skaffa giftormar. Och jag tänkte, även om det var radio så tar jag med en liten orm. Så jag stoppade en liten kobraung i en burk. Och sen under sändningen där så lyfte jag på locket och den där lilla ormen tittade upp. Och Ulf, som då hade uppenbarligen ormfobi, han kastar av sig lurarna och bara springer ut ur studion. Och svimmar på en soffa. Och där satt jag i direktsändning. I 5 minuter kunde jag berätta att Skansen har varit öppet året om. Och vi har den mest fantastiska utställningen just nu. Och ni måste komma öppet på vintern och så vidare. Och producenten slet sitt hår och var halvt hysteriskt bakom den stora glasrutan. Men vad kunde de göra? Sen fick jag ju inte vara med efter 3 på åratal efter det. Och Ulf har ingen ormfobi längre. Håll fram din hand så ska
men,
du säga
men, att... Jag vet inte om jag är rädd för det här.
Jag klappar den på bakkroppen.
Finns det någonstans man kan ta på den?
Ja, där bak kan du klappa lite försiktigt.
Alltså utan att den blir... För att jag kan tänka så här, precis som du sa med Anders Kraft, att det här är ju inget aggressivt djur.
Nej,
kanske.
Men inte den här sorten. Det här är en chilensk fågelspindel.
Men jag tänker att den har ju ändå under någon form av att den kan bitas.
Ja, den har små gaddar fram som den kan sticka med. Men skulle... Spindlar sticks med 2 gaddar, de bits inte. Men det här är en av dem vi har i klapp- och kramhörnan som alla barn under ordnade former, eller alla besökare under ordnade former, får känna att spindlar är inte farliga. Lika så har vi boaormar där man får känna att det är mormor och farmor. Och mamma har sagt att spindlar eller ormar är slämmiga och läskiga, äckliga. Det stämmer inte.
Nej.
De är inte slämmiga, de är inte kalla. Och det finns inget barn som är rädd för ormar förrän mamma säger att de är läskiga och slämmiga. Mm. Då skapar en slags fobi som inte är en fobi. Håll handen bara fram och sätter din hand. Det som kittlar en aning, det är de pyttesmå klorna som den håller sig fast med. Men den där gör absolut ingenting.
Nu så sitter en spindel på min arm.
Ja,
eller på min hand.
Stor spindel också. Var väl inte så farligt?
Nej, jag tänkte precis säga det. Att jag kände det när du tog fram den först spontant. Så fick man ett litet pirr. Sen när du höll den i handen efter en stund så kände jag att den inte är någon farlig. Men den är ju...
Ja, det här är faktiskt ett lämpligt husdjur. Den är ju tyst och diskret och man behöver inte gå ut med den. Och man kan ha den i en förhållandevis litet terrarium. Så ja, det börjar bli populärt
det
med spindlar
och sånt.
Det enda
är att man inte kanske kan gosa så mycket
Nej,
med.
Man kan inte gulla så mycket med den faktiskt. Inte. Det kan man ju inte med akvariefiskar heller.
Fast den är ju väldigt fin på något sätt.
Ja, en vacker spindel. Den glänser väldigt vackert, lite rosa.
Men... Ja, men jag känner mig ändå helt lugn. Fast jag tycker att spindlar nästan är värre än ormar. Det är väl kanske lite för att det känns lite som...
Det där är en lustig sak. Vi märker det
men
ganska tydligt.
Men du kollar nu på den. För nu drog den ihop benen. Varför gjorde
den
det?
Ja, den sitter bra där. Du har en varm hand och du uppskattar den.
Ja, för jag trodde att... För jag rörde mig lite. Då tänkte jag att den blev rädd.
Den sitter ju tryckt där. Men någonting vi märker i klapp- och kramhörnan som jag inte har en förklaring till, det är att tjejer är mera rädda för ormar och killar är mera rädda för spindlar.
Ja.
Det framgår ganska tydligt och jag har ingen förklaring för det.
Nej. Men det är det att man vet inte riktigt hur man ska hantera den. För att jag skulle liksom inte... Det är inte att jag är rädd att ta i den, men jag är mer kanske rädd att göra illa den.
Ja, jo, men det ska man ju. Man ska ju ha respekt även för spindlar. Man inte behandla dem.
För att jag tänkte, skulle jag ta den nu så vet jag inte hur jag skulle ta den för att den... För nu sitter den ju bara.
Ja, ta den rätt upp så här. Och ta fingrarna lite under kroppen.
Nu när du tog bort den från mig så kände jag hur sträv den... Alltså...
Ja, det är, alltså, de har pyttesmå klor som man känner river på huden.
Ja, precis,
det kan ju inte
precis.
Gå igenom, det kan ju inte skada på något sätt. Men man känner lite grann.
Ja, fascinerande. Jag har ju varit på Skansen-akvariet och där vi snoddas heter väl ormen som man får eller finns han får kvar?
Ja, alltså det här är lite hemligt, det får inte säga till någon, men man kan ju inte ha samma boorm dag ut och dag in.
Nej.
Och vi har många boormar, men alla barn vill träffa snoddas och alla våra boormar heter snoddas.
Ja, okej.
Det blir liksom
men vilket fall som helst, så där kan, på Skansen-akvariet så finns det ju som du sa,
klapp och kramhörnan.
Men alltså du har den här nu i en liten...
Han bor i en liten plastburk.
Han bor i en plastburk.
Ungefär som det vore hans kokong.
Med gröna ärtsoppa. Det var en spindel istället.
I naturen så väver de här stora spindlarna, gör inga nät, så de är för tunga för att kunna klättra i nätet. Men de gör kokonger, ungefär den här storleken, den lilla plastburken. Så när den kommer tillbaka nu, då får han krypa in i sin lilla kokong. Ja. Där bor den.
Så att den har inga som helst problem att ligga i en sån här burk?
Nej, hon är inte tillfälligtvis.
Ja, gud, så superintressant. Jag fick absolut inte en chock, men det var spännande att du tog med det. Jag tänkte så innan att undra om Jonas har med sig någonting som han ska försöka skrämma mig.
Ja, försöka skrämma. Nu har jag skapat en respekt för spindlar hos dig, eller hur?
Nej, men alltså, det här kändes faktiskt bra, för jag hade en liten fråga om ormfobi.
Ja.
Och om det liksom är lätt att... Eller så, vad är det man är rädd för?
Ja, jag skulle säga så här, kan ju börja med, psykologerna, de skyller på generna, de skyller på allt möjligt och långt bak och stenålder och allt det där. Och tar flera tusen kronor i timmen för man ska ligga på soffan och bli av med den där ormfobin, och det kan ta flera dagar och man börjar med att titta på bilder och allt det där. Och det är väl jättebra. Men jag brukar säga så här, om 100 ormfobi säger sig ormfobi, kom till Skansen akvariet så ska jag bota 98 på 5 minuter.
Ja.
De andra 2 kommer att ta en timme.
Ja.
Därför att jag menar på, utan att ha någon utbildning, utan att vara psykolog, att det ligger inte i våra gener.
Nej.
Ta ett sånt exempel som Madagaskar. På Madagaskar finns inga giftormar överhuvudtaget, inga jätteormar. Ingen människa på Madagaskar är rädd för ormar av urbefolkningen. Varför ska man vara det? De är fullständigt ofarliga. I Indien, där dör det kanske 15-18 000 människor varje år av giftormsbett. Mm. Alltså är alla indier livrädda för ormar. Och det får man förstå. De indierna som flyttade in till Madagaskar för 2 generationer sedan, de var ju naturligtvis livrädda för ormar. Fortfarande, fast de kom till Madagaskar. De vågar inte lita på att ormarna inte var farliga.
Nej.
Deras barn, de är inte alls rädda för ormar. Och framförallt inte deras barnbarn, för de har ju lärt sig att här finns ju inga farliga ormar. Har man då förändrat generna på 2 generationer? Nej, det har man inte gjort. Det handlar om inlärning. En inlärd rädsla. Ofta förknippad med någon hemsk händelse när man var 3 år och höll på att trampa på någon snok på stigen och mamma sa efteråt att det var nog en huggorm och du vet, den är så farlig, och var en liten huggorm är den så fruktansvärt giftig så den kan bita ihjäl sin egen mor.
Mm.
Det fick ju jag lära mig när jag var liten, att mamma huggorm är så rädd för att bli biten av sina ungar, så hon ringlar upp i en liten buske och så föder den ungarna ner på marken, och när de har krupit iväg då vågar hon komma ner, för att bli hon biten av sin egen unge så dör hon. Det är fullständigt lögn. En liten huggorm har lite gift. En vuxen huggorm har mera gift.
Jag läste någonstans också att anledningen till att man sa att de här äspingarna eller vad de heter var giftiga är att de inte har samma kontroll, utan när de hugger så sprutar de allt gift de har.
Men de har så lite.
Ja.
Det är så pyttelite.
Så att det är bara en myt.
Ja.
Ja. Vad konstigt. Jag är också...
Alla ormar har en viss kontroll, och det vet man ofta inte. Om du trampar på en giftorm och blir biten i Indien eller var det nu går någonstans, så är ungefär hälften av alla sådana bett, de är ofarliga.
Mm.
Därför ormen kan läsa av, det där är ingenting jag kommer att äta upp. Varför ska jag slösa mitt gift då? Utan håll den inne med giftet, och så biter den dig bara för att skrämma iväg dig.
Ja.
Så ungefär hälften av alla giftormsbett i naturen, de är så kallade torra bett, det vill säga ormen har inte gett ifrån sig något gift.
Mm.
Och det är bra att veta, för man ska inte pumpa i sig något serum när man inte har fått ormgift i sig.
Nej. Men jag sitter fortfarande, och jag är absolut inte i chock, men jag är fascinerad över den här känslan jag har i kroppen nu. Att jag inte var ett dugg rädd för den där.
Men ja, så är det klapp och kram, hörna. Folk står på avstånd och en del håller i sina vagn. Gå inte nära. Och så sliter ungen sig loss och kommer fram och ska klappa boormen snodda. Så efter en liten stund så står mamma där också lite darrig, men hon klappar också. Och
jo,
var
det
inte så farlig?
Liksom...
Jag trodde den var slemmiga, och den är inte alls kall. Det är hela tiden.
Jag har också hört att du har en... Förutom att du jobbar med djur, så har du nästan som en djurpark hemma.
Ja, jag har lite djur hemma på landet, ja.
Lite. Jag läste någonstans att det var över 200 djur i 21 olika arter.
Ja, men det kan nog stämma. När jag var liten så läste jag i böcker ofta djurparkschefers memoarer, och då bodde djurparkscheferna inne i djurparkerna runt om i Europa. Jag blev ju inte djurparkschef, så då blev jag tvungen att bygga djurpark runt där jag bor istället.
Ja.
Det var min dröm att bo då inne i djurparken.
Det hade jag nog också en dröm om. Men jag tänker, och då reagerade jag på att det stod att de här, vad heter de? Heter de lemurer?
Ja.
Att du hade typ vilda sådana hemma.
Ja, inte vilda, men i det fria.
Ja, de är. Men hur ser hägnet ut? Eller alltså...
Det är inget hägn.
Så att de fattar att de bor i det här huset?
Ja,
typ.
Ja, alltså de har ett lemurhus för de kan ju inte vara ute på vintern.
Nej.
Och där är en bur i anslutning till huset för att då kan man släppa ut dem när liksom vintersolen, när det är 3+ grader och solen kommer i mars. Mm. Då kan de sitta och sola sig. Men man kan inte släppa ut dem då, därför att de har valt första året jag släppte ut dem, och det är väl nästan 20 år sedan, lite sådär på försök. Då valde de en hög tall uppe på ett berg och där sover de alltid. Oavsett väder.
Ja.
Så släpper man ut dem för tidigt på våren och så sitter de där gosar i solen och sen klättrar de upp i sin tall och så sover de där och så blir det en massa minusgrader på natten.
Ja.
Och det klarar de inte. Utan de kommer ut i slutet av maj. Mm. Och sen in igen i huset, det är bara att hålla upp en banan så kutar de in.
Ja,
de får ju mat varje dag där inne.
Så de är alltså så att de har ingen lust att dra?
Nej. Första, jag släppte ut dem en dag för länge sedan. Och då gick de runt där och sniffade på allting och så bara var de försvunna.
Mm.
Och alla andra, ja, vad var det vi sa? Vad var det vi sa? Ser du aldrig något mera? Vad var det vi sa? Och sen på morgonen efter så, ja, när solen gick upp då var det kanske 4 på morgonen, så hörde man dunk, dunk, dunk uppe på taket. Och satt hela raden uppe på taket och solade sig. Och jag undrade var de hade varit, för de var ju borta alltså hela dagen innan och kvällen. Och sen så efter den dagen så håller de sig 300-400 meter ifrån husen. Mm. Går aldrig längre. Och så gick det några veckor och så var jag i lanthandeln och då kom en bonde som bor minst en 3 kilometer ifrån oss.
Mm.
Fram till mig så hörde du, Jonas, får jag prata med dig? Ja, visst. Ja, hörde du, kom här. Mm. Så gick vi undan. Du, jag har hört sägas att du har apor här ute. Stämmer det? Ja, så jag, det stämmer. Går de lösa? Ja. På nätterna också? Ja. Tack! Jag har suttit på verandan med groggen sent på kvällen. Och sen när en apflock klättrat förbi.
Ja. Nu visste han ju att du bodde i närheten. Men annars hade det varit...
Men det är rogivande. Alltså, vakna tid. Morgnarna har dunk dunk på taket. Där sitter de och solar. Och sen ska de ha sin frukost, banan. Det enda är att man måste alla fönster eller dörrar stängda och myggnät för fönstren. Annars har de inomhus.
Mm.
Och det är väldigt charmigt att ha lemur inomhus, men det är inte charmigt när ens hustru får spad.
Nej, jag tänkte säga det, för hon utstår med mycket.
Ja, hon har nog varit väldigt tålig under åren, ja.
För du känns ju lite så här busig, eller vad man ska säga, som att du tar en spindel hit eller så. Testar du olika saker på henne?
Ja, testar ska jag inte säga.
Hon är väl rätt kunnig i och för sig.
Ja, hon har väl varit med, jag vet, en gång på för länge sedan så ringer polisen sent på kvällen, då är det några kobror i någon knarkarkvart och de vill ha hjälp, de ska göra rassja där, men de går inte in när det är kobror.
Mm.
Utan då är det klassiska, jag får gå in först och sen står polisen ute i farsten. Gå på bara så kommer vi sen, gå på bara så kommer vi. Ja, så ska man in där, leta ormar och knarkarna tycker inte det är kul att jag kommer, men polisen står där ute och hotar.
Ja.
Rör ni honom så skjuter vi ungefär. Nej, inte riktigt.
Ja.
Och då kom jag lyckas hitta någon papperspåse och stoppa ner dem där i, och så var klockan var ju 2 på natten eller sådär innan det var klart. Tänkte jag, kan inte åka om till Skansen och jag tar hem dem över natten. Och så funderade jag, fan, ska jag, kan inte ha dem i en papperspåse, men så kommer tvättmaskinen. Det är ju perfekt. Så jag stoppade in dem i tvättmaskinen och stängde luckan då. Mm. Och sen för en gångs skull så vaknar Kristina före mig. Och för en gångs skull får hon för sig att tvätta. Så jag hör bara ett vrål utifrån badrummet. Hon öppnar den luckan och utfar 2 kobror.
Åh, fy fan.
Då låg jag illa till, ska jag säga.
Ja. Då var skilsmässan nära.
Ja.
Ja. Gud, alltså, det är ju chock nu.
Ja, jo, men som sagt, hon har vant sig.
Men vilket djur, om vi säger så här, vi ska börja avsluta här nu. Vilket djur har dragit in mest pengar? Alltså, vad är populärast på Skansen akvariet?
Alltså, det är så varierande, men jag tror vårt koncept att låta folk ha närkontakt med djur. Jag tror väldigt mycket på att barn i receptiv ålder ska kunna ha närkontakt om det går. Och inte se djur bakom glas eller vallgravar.
Mm.
Så att vi låter folk gå in till lemurerna. Lemurer är jättesnälla, lite korkade halvapor. Man får bokstavligt ta kliva över dem. Man går in i regnskogen till sakeapor och bomullshuvudtamariner. Klapp och kramhörnan. Rockadammen, rocker kommer upp och suger på fingrarna på ungarna.
Mm.
Det är väldigt poppis. Och nu har vi en affärsidé här, eftersom det är tyvärr väldigt lite folk som går på Skansen på vintern. Många tror att det är stängt. Så min nya affärsidé är att vi ska släppa in hajar i den här rockbassängen också. Så ska vi sälja plåster i kassan.
Ja, då blir du ännu rikare, eller vad säger jag. Har du blivit miljonär på djuren?
Nej, man blir inte miljonär på djuren. Låt säga så här. Om du snabbt vill bli miljonär,
mm,
så ska du investera 1 miljard i en djurpark.
Varför då?
Därför när miljarden, det blir 1 miljon efter ett tag.
Ja.
Och det är en miljonär.
Du tänker så, ja. Ja.
Nej, men det går ju, tack vare Sveriges djurparker har en så bra kvalitet. Mm. Och de flesta är ju faktiskt privata idag.
Mm.
De som fortfarande är kommunala, och det är bara några stycken, de går med förlust.
Mm.
Och de som har varit kommunala, de går med vinst när de har privatiserat. Som Järvsö, som Furevik, som Kolmården, mm, Eskilstuna, Skåne.
Mm.
Så att det är den trenden det går åt. Att kommunen ska inte driva djurparker. Skansen är en stiftelse, det är en kulturstiftelse. Ja. Nordens ark är en stiftelse. Mm. Universium är en stiftelse. Mm. Men det finns några kommunala fortfarande som där kommunerna måste bidra med pengar. Mm. Lycksele och Borås till exempel.
Mm. Men får du något band till djuren på något sätt? Alltså som jag och mina hundar till exempel, de är ju som mina barn. Men är det något av alla dina djur som du känner att...
Ja, de man kommer nära. Så jag ska ju inte säga att jag kommer nära en av 25 lemurer direkt eftersom de lever som en stor familj. Men när jag var 16 år så fick jag, eller vad var det, 14? Ja, jag fick en papegoja. Min Amazon-papegoja som heter Jackie.
Mm.
Och hon dog i somras. Alltså jag har haft den i 51 år.
Mm.
Och hon var ju väldigt nära.
Ja.
Det var den sista gången jag grät på allvar.
Ja. Ja, det är det där med djuren alltså. Jag orkar inte ens tänka på när man ska ta bort hundarna.
Ja, nej, det är speciellt. Alltså, djur och människor, det krävs ju minst 100 drunknade flyktingar i Medelhavet för att väga upp en halvdränkt kattunge i kvällstidningarna.
Ja, det är något att tänka på.
Så är det.
Men tack för att du ville gästa Kändispodden.
Det var så lite. Tack för att jag fick komma.
Det var superintressant. Och till alla som lyssnar så... Gå till Skansen-akvariet.
Det tycker jag är en lysande idé.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.